I den treenige Gudens, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Till den här kvällspredikans första text ber jag om att få läsa från brevet till Hebreerna, från dess sista kapitel, från dess verserna i början av kapitlen, och orden lyder: Jesu namn. Håll broders kärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att det som har gjort, det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som delar egen kropp. Äktenskapet skall alltid hållas i ära, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. Lev inte för pengar. Nöj er vad ni har. Gud själv har sagt: jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga: Herre är min hjälpare. Jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till, och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Amen. Genom bröderna har det redan flera gånger citerats ur ställen ur Hebreerbrevet. Jag har lyssnat observant, eftersom det textval som jag har valt hamnar i slutet av Hebreerbrevet. De stycken som bröderna har valt, de har stärkt oss till att tro. Hela Hebreerbrevet innehåller styrkande ord. Ord som uppmanar att predika. Som vi genom brodern kunde höra, så var en central uppmaning att vi med fullt mod ska sätta oss vid nådestolen. Jesus Kristus har kommit för att vara på nådestolen. Vi får med fullt mod komma till honom. När jag konstaterade att skribenten i Hebreerbrevet, att det är att likna en predikan, så har skribenten, som vi full säkerhet inte vet vem han är, så kan man veta att man kommer att läsa den här texten i församlingen och på gudstjänsterna. Det här brevet är ett stärkande brev. Den stärker mottagaren av brevet till att tro. Och genom att tro och leva. Eftersom Hebreerbrevet är mycket själavårdande brev. Skribenten av brevet har på samma gång, eller, han är teolog. Som uttömmer från det Guds ord som har skrivits ner tidigare. Och han är samtidigt en själavårdare. Där mitt ibland hebreerna, bland församlingen som den här var skriven till. Där fanns vissa problem. Om vi ska belysa bakgrunden så var såväl skribenten av brevet som hans församling hörde till den kristna del som inte hade hört. De hade inte hört det ord som Herren Kristus hade förkunnat. Församlingen var beroende av apostlans vittnen. Därför finns det en påminnelse i slutet av texten att tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Vad hade det för slags slut med deras levande? Jag förstår det som så att det lämnade vittnesomdöme efter sig om lärjungarna uppmanas att tro, tänka och tro att deras själ dög till Gud. Och här blir man uppmanad att minnas det ledare, lärare man hade. Här finns en sådan tanke att församlingen ber för predikanter, för lärare, att Gud ska öppna sitt ord för att ge näring till sina barn. Även jag blev uppburen till denna plats med hjälp av bönets sinnelag. Författaren till Hebreerbrevet är samtidigt är specifikt själavårdare. Och i hans predikan, hans brev, så tar han mycket fint fram genom att ändå hålla i sanning till Guds ord. Och han slår inte djupare sår, utan han vill läka. i sin predikan går han inte sett överifrån på någonting specifikt som har hänt, utan talar mer allmänt på ett nödvändigt sätt. Eftersom han är teolog som håller sig till Guds ord och dess auktoritet. Och han är samtidigt också en själavårdare. Så är han samtidigt så en sträng men mild, kritisk och förstående, dömande och godtagande. Även om predikan ofta är det att en talar och flera lyssnar, alltså en monolog. Så var det så att när författaren till Hebreerbrevet läste, så skapade han möjligheter till att tala i tur och ordning, alltså att en monolog blev till en dialog. Skribenten av brevet bekänner själv att han också lever under samma hotbilder som församlingen. Här har man genom bröder blivit upplyst av Guds ord. Om hur den kristna tron. Hur det är en tro där man tror på uppståndelsen. Paulus skriver att om inte Kristus har uppstått, Så är vår tro helt i onödan. I onödan har vi trott. Men att Kristus har uppstått. När Kristus uppstod, så uppenbarade han sig endast för det egna. Genom fruarna spreds ett budskap från ett tomt grav. Och snart fick även lärjungarna fick lärjungarna bakom lyckta dörrar möta den uppstående. Vi frågar oss, när brevet är nedtecknat till andra generationens kristna, att varför så här snart? Så här ungefär 50 år efter uppenbarelsen, hur kan man i församlingen hamna i ett tillstånd där man stannat upp? Så att författaren till brevet får lov att ingripa med sitt brev bestämt men med kärlek. Ingripa mot församlingens liv. Det berättas i brevet och Paulus teologi kommer mycket nära här. Om teologin som finns i Hebreerbrevet. Paulus undrar också till Galaterbrevet när han undrar att varför har ni så snabbt gett er själva, varför har ni låtit er ledas bort från den friska kristna tron? författaren till Hebreerbrevet påminner församlingen om ungefär samma slags sak. Han skriver att låt den kristna läran, de grunderna till den, låt den grunderna vara. Där var man oroliga över om sådana saker som bättring, om dåliga gärningar, om tron, om dopet, om att lägga handen på, om uppenbarelsen. Och även om domens sak. Författaren till Hebreerbrevet vill att församlingen lämnar och med det här brevet som grund vill betrakta och begrunda, vill lära sig om Jesu tjänst som överste präst efter en ordning som blivit lärd. Den här första uppmaningen i början av texten. Där det stod att håll broderskärleken levande. Den repeterar om det här och den talar om den här saken. Att det handlar om att vaka. Att det är grunden att den kristna läran som är viktiga. Utan det är viktigt att församlingen får leva i tro, hopp och kärlek. Och Paulus skriver i brevet till Korint. Skriver att kärleken är störst. Kärleken är den som nämns först av andens frukter. Och när Hebreerbrevsförfattare säger att bli starka i broderliga kärleken, så handlar det inte om att man utesluter systrarna på något sätt alls. Att han i det här brevet på ett mycket kärleksfullt sätt talar till bröderna som har fått brevet. Att de är heliga, att de är kära. Den betonar om att han vill. Att han vill leva med de olika skedena som församlingen var i. Även i de svåra situationerna. Han stärker till att tro att den fullkomlighet som om Jesu, om den läran Jesu överstepräst lära sig enligt Melkisedek, att den ska få vara styrande i den här församlingen. Att församlingen följer deras frälsar i lära och i plågande. Och att det inte ska stanna upp. Att på något sätt genom att det inte ska stanna upp för att börja tvivla och kämpa om grunderna i Kristi lära. På något sätt i samband med det här så säger Paulus i sitt brev. Man behöver inte föra ner Kristus från himlen eller från jorden upp, utan se det när det finns era munnar, era ord, de här orden om försoning finns i era hjärtan, och det är det vi predikar. det är det här som Hebreerbrevets författare mycket målmedvetet vill lyfta fram här. Ett medel för själavårdande, det är evangeliet. Brevets mottagare, dess svåra situationer, känner nöd. Vad tar den fram om evangeliet? Och genom att låna citera fritt så säger han att ni klarar inte av att ta emot stark mat, utan ni ska få ni ska dricka mjölk. Men det är nödvändigt. Och det är också det som brevets författare tar på kärleksfullt fram sätt. Ni som ska vara lärare, ni är i behov av att få lära er. Och han är samtidigt som vi konstaterade, han är sträng men mild, är kritisk och förstående, dömande och godtagande. Ett medel för själavårdande här evangeliet. I den här församlingen hade man stannat upp på något sätt vid rädsla för döden, och man har stannat upp mitt bland frestelser. Brevets författare lyfter fram evangeliet som räddar från dödens och slaveriets börda. Och han uppmanar att begrunda den fullkomlighet, eller att lära av den Jesu översprästliga lära som finns i Melkisedek. Så kommer den här rädslan för så rädslan för döden, då kommer ta brevsfattare från evangeliet. Han skriver att Jesus har blivit delaktig genom kött och blod, genom sin död. Genom sin död vann Jesus över den som härskade över döden, och han lösgjorde alla som hade levt under dödens skräck och slaveri. Det finns mycket klart så innehåller det här, genom att vinna över döden så dog Jesus som dödens segrare på den tredje dagen. Det här är ett brev från en teolog. Han citerar mycket från psalmer som har skrivits ner tidigare, Guds ord som har skrivits ner tidigare om Kristi tjänst. Och han förklarar det genom att citera och låna från psalmer. Den här gudstjänsten i Gamla testamentet får på något sätt utrymme i den bemärkelsen att överste prästen i Gamla testamentet hade problem med det här med döden. Döden tillät inte att de kunde hålla sig kvar vid sina ämbeten. Jesus som genom sin död har vunnit över döden, och han kan inte kan inte försvinna. Att han och Jesus följer det översteprästliga sättet till Melkisedek. Vi blev brevsfattare påminner oss, och vi blir också påminna om det, att Jesus lever. Jesus lever alltid. Och han ber för det sina. Det andra problemet var om att bli frestad. Frestelserna hängde ihop med döden och rädslan för döden. Och också, men också till den mer allmänna mänskliga svagheten. När vi läser brevet märker vi hur det fanns olika frestelser som är följd av den förföljelse som kommer från världen. Den här församlingen har stått emot all förföljelse eller förföljelsens tid. Och det är till dessa som brevets författare hänvisar till. Om hur Gud inte har lämnat det sina. Aldrig någon gång, inte under förföljelsens tider heller. Jesus, överste prästen, som har försonit folkets synder, är ett hjälp för dem som har blivit frestade. Han har försonat själv, han var plågad då och är därför nåderik och salig mot alla som har blivit frestade, till alla som han kan hjälpa. Till brevets mottagare så har detta inneburit att det har fallit i synd. Brevsfattare påminner att Jesus kan hjälpa de som blivit frestade och syndiga. Eftersom han var delaktig i och köttet och blodet, precis som barnen var delaktiga, så var han plågad i allt, men ändå gjorde han ingen synd. Honom, Jesus, hade genom sitt blod lagt upp honom på nådestolen. Där fanns en uppmaning om att ta mod, om att närma sig modet denna nådestol. Till brevets mottagare kunde man få fram att det hade haft svårt att ta emot budskapet. Brevets författare ger förslag om att ta emot evangeliet som botemedel, för att Guds ord är ännu kraftfull. När profeten förkunnade Guds vilja. Så förkunnade han detta på så vis. Hör himmel och jord, för Herren talar. Eller att han har meddelat dig, människa, det som är rätt och det som Gud kräver av dig. Som att det som är rätt är att du ska vandra ödmjukt och hålla dig till det som är rätt framför Gud. Gud framhärdar sig inte sig själv genom någon slags förkunnelse, utan skickade profeten för att förkunna hans vilja. Jesus själv håller sig själv till det som profeterna säger om att det handlar om att höra. Alltså de som har öron för att höra, de ska höra. Tron kommer från hörandet. Och om att höra kommer från hörandet kommer från Guds ord, från kristna ord som nya översättningen säger. Även idag kommer tron från hörandet. Utan evangeliets predikan föds inte den rätta tron. Ordets mottagare från honom förutsätts, och man ber om att han ska låna sina öron för att lyssna till ordet. Och han fick att han skulle få höra ordet och ta emot det med tro. Och att han skulle få gå så som ska gå och följa Jesus, så som det har predikats tidigare här om att vara lyhörd mot Jesus. Till denna andliga hörande om det här med att man inte ville höra till evangeliet, hörde också om att ville man inte lyssna till. Och brevets skribent lyfter åter fram evangeliet som botemedel för att om att Jesus är lösningen. Att det var Jesus som att Jesus som som var lyhörd och uppfyllde uppdraget. Och det var och han tog sitt ämbete som överstepräst ända till slut och utgjorde den fullkomligt rätt. Han har lyckats få den eviga räddningen för dem som är lyhörda mot honom. Genom att inte lyssna och göra som sägs, det gör att hjärtat blir fördärvat, att man lätt blir otroende. Och om detta finns ett varnande exempel bland de som under ökenvandringens folk till otron hör. Att otron att den fångar människan, att den vänder viljan mot Gud. Att den gör att man vänder bort från den levande guden. Brevets författare skriver ännu om att om hur församlingen har tappat framtidstron och hoppet. Och även här är evangeliet som en slags själavårdande medel. Och brevets författaren påminner om någonting som snart ska hända. Om Kristi andra ankomst. Om detta. Med tillfälle när detta skrevs hade det redan gått 2000 år. Men ändå. Så säger brevets författare att snart ska denna han komma, och han kommer inte att låta dröja. Det är viktigt att vi får även idag komma ihåg detta. Att snart kommer han. Gud kommer inte att provar inte någon utöver sina krafter, att en gång ska han komma. Att ängeln intygade på samma sätt som ni såg att han gick upp, kommer han att återvända. i slutet. Här så citerar om andra versen fanns det om att visa gästfrihet. Om att vissa har utan att veta har de tagit fått änglar. Gud har talat via genom änglar. Gud har skött om sitt folk genom det ord som änglarna har förkunnat. Änglarna är till för att tjäna. De har blivit skickade för att tjäna de som ska få ärva saligheten. Genom det ord som änglarna har talat har Guds 10 budsordslag som kom för att skydda det förbund förbundet med människorna. Här finns en hänvisning till ett budord, hur de här budorden, hur de skyddar och hur de bevarar oss. Om att överträda budet. Så dömer Gud. Gud hatar synd men älskar den syndiga människan. Som själavården är som en slags skicklig kirurg. Så rådgör författaren till Hebreerbrevet oss om att vi ska leva i tro. Och att vi ska genom de vyer vi får genom tron att vi ska klargöra de frågor som rör till trons livet. Att vi lever i tron handlar om att vi lever i Guds församling och är lyhörda till ordet. Därför kallar även Guds ord idag den samlar, den upplyser och endast den rätta tron så bevarar den också. Därför har Guds folk samlats till detta sommarfest för att vi ska få krafter till vår kamp, att det skulle öppnas för oss om det vi är, om att vi inte hamnar emellan utan som Guds folk, som vandrande Guds folk, tryggar oss nu till Guds löften om att komma fram. Ännu finns det framför oss. Vi får minnas de som redan kommit fram. Vår vandring är inte färdig. Vi får tryggt fortsätta den här vandringen efter Guds löften. När Jesus Kristus är densamma igår, idag och för evigt, så kan han hjälpa dem som har blivit frestade och som vill. Och han vill visa vägen framåt. Att jag är vägen, sanningen och livet. Idag finns han också på nådestolen mitt ibland oss. Och du får upp. Du mötes gäst på den här aftonmöten. Du får upphöja ditt hjärta till att tro. Dina synder förlåtna. Genom vår frälsarens blod. och minnas att du är uppburen som av Jesus, som den högsta prästen och herden, och han ber för dig. Och han finns bland Guds folks i dess vandring. Och till det hör vi om vi tror våra synder förlåtna. Och på det här sättet förblir vi i Guds ords omsorg. I Jesu namn. Amen.